I like beer. I want beer. Nej, men vi kickar väl igång. Lite mycket mer beer för. Gott, då har vi Hantverksspira podcast tillbaka i etern. Och nu har vi med oss två gånger Johan idag. Vi har sidekick Johan här i mitt knä, höll jag på att säga.
I mitt knä, ja. Lite vid sidan av i alla fall.
Och sen har vi Johan från Ängöl med oss också. Välkommen.
Tackar, tackar.
Ja, välkommen.
Riktigt kul. Som vi småsnackade lite om innan här så sprang vi på dig ner efter GSBF här i höstas.
Just det.
Och då fick vi tjötat lite grann med dig.
Ja, på... Hylle var det.
Hylle,
efteråt. Yes. Det var då jag träffade dig.
Ja,
pratade lite grann.
Stormgatan där, ja, precis.
Ja, ja. Ett trevligt kryp in.
Verkligen.
Det blev lite stammishak efter GSB för att hamna där. I alla fall de två gångerna vi har varit nere så har vi lyckats hamna där efter båda gångerna.
Ja.
Det ligger ju ganska rätt till geografiskt sett ifrån GSBF.
Ja, är man lite lat så kommer man ungefär dit.
Ja, precis. Man har ju hört att Malmö Brewing, att det är någon jäkla bryggarkaraoke eller någonting.
Ja, men det är ju skitlångt bort det.
Man får ju ta tåget.
Ja, det går inte.
Nej, framförallt inte för oss då som har bott där på grannen med Stormgatan i stort sett.
Mm.
Ja. Men du Johan, hur många år har du varit på GSBF? Om vi ändå är på det spåret.
Nej, men jag har varit där tre gånger, så det var väl 20... 21 då var första gången.
Mm.
Nej, jo.
Nej.
Jag vet inte, pandemi och grejer, då var det jag inte med när det var någon, de körde något.
Sittande, ja.
Sittande,
ja. Ja, då var jag inte med, men året efter det var jag med.
Ja, okej.
Okay. Så 21, 22, 23 då kanske. Mm.
Ja, så är det.
Mm. Men är det någon form av inbjudningsfestival eller hur funkar det?
Ja, men det är ju enbart svenska bryggerier där, och det har ju varit nästan uppåt 100 bryggerier. Nu har det varit något färre kanske det sista året, men man får ju en inbjudan, men det går ju ut till de flesta skulle jag säga. Så att, ja. Vill man vara med där som bryggeri så är det inte så svårt.
Nej, det är förbannat trevlig tillställning i alla fall.
Ja, men vi pratade lite om det här innan, att Ängöl för oss i alla fall här på västkusten är ju lite obekant faktiskt. Det springer förbi ibland, men inte så att det välter kiosken direkt.
Nej.
Delvis är det ju svårare att få tag på här i och med att det inte ingår i sortimentet på samma sätt. Och sen, jag tycker inte jag ser det speciellt ofta här. Så att vi är ju jätteexalterade här att få lära oss lite mer om era öl och era bryggeri då.
Ja.
Och sen hålla lite utkik framöver och se om man kan komma över några kap och testa lite grann också framgent då.
Jo, men precis, vi håller ju till i Kalmar på andra sidan kusten eller på andra sidan Sverige för en del räknat i Småland, i sydöstra Sverige, och startade 2010, så vi kan väl säga att vi är ganska väl fokuserade på den lokala marknaden, så det är inte jättekonstigt att ni har druckit så mycket Ängöl genom åren.
Men det finns några produkter i alla fall som är med på typ nationella sortimentet, eller är det allting lokalt, småskaligt eller tillfälligt?
Nej, men vi har ju ett grundutbud på det TSLS, det lokala småskaliga, men vi har också försökt och offerera in till Systembolaget då TSV, det tillfälliga sortimentet, nyhetshyllorna på bolaget, har vi varit med på ibland.
Mm.
Nu senast i höstas så hade vi en burk med en IPA, Hazy Crazy, en modern IPA. Och vi har haft Barley Wine, Gudas skymning, har funnits på nationell nivå.
Mm.
Vi har ju ett parallellt varumärke kan man väl säga, som heter Jenny Nyström, en konstnär från Kalmar, och julöl, en av Nyströms julbryggd, går ut över hela landet också, har gjort i 3 år.
Okej,
okay, den det. Kanske ni har sett.
Ja, men de har ju inte sett Ängöl där, utan de har ju sett
Jenny Nyström. Precis, det står inte så tydligt, det står på baksidan, men inte som på framsidan, så nej.
Men finns den kollektionen även, typ man tänker påsköl också?
Ja. Precis. Vi har julöl började med. Jenny Nyström är framförallt känd för sina julkort och julmotiv. Hon föddes i Kalmar 1854.
Och det är väl den svenska tomten, kommer väl därifrån?
Absolut, det stämmer. Bra det. Så det var ju så det började såklart, med att vi skulle ha en julölsetikett. Och då hamnar man lätt där. Och sen så när hon är från Kalmar och så vidare, så snöade vi in på det, och vi har faktiskt också registrerat Jenny Nyström som ett varumärke hos Patent- och registreringsverket. Så att vad det gäller öl och dryck så är det vi som får använda det namnet. Och då har vi gjort julöl såklart, men vi har också gjort påsköl, för hon har gjort fina påskmotiv också. Och sen gjorde vi en midsommaröl, och den blev riksbekant när Systembolaget vägrade sälja den på grund av etikettens utformning.
Alltså. Vad var det som inte gillades då?
Nej, den var bland annat så var det ju ett förhärligande av midsommar, fick man inte hålla på med, och det var en eka, var en samling med människor som gick och spelade fiol framför en eka. Tänker så här lite midsommarfirande 1800-tal, en liten roddbåt i sjön, och det här med en roddbåt i sjön var ju, det var en livsfarlig situation.
Ja, just det. Ja, det är klart.
Men
jag tänker annars, jag tänker att midsommar, om man motverkar det med förhärligandet, det vill bara visa någon som springer med sin tallrik i ösregn.
Det är säkert inte tillåtet heller.
Nej.
Men vad hände då? Fick ni i princip inte ut den då? Eller den kom aldrig ut på hyllan ens, eller?
Nej, 2019 kom den inte ut på hyllan, utan vi överklagade det där då. Man kan ju, om man blir nekad på Systembolaget, en lansering på Systembolaget, så kan man överklaga det beslutet till något som heter Alkoholsortimentsnämnden, där det sitter lite tyckare, lite politiker tror jag det är. Det gjorde vi, och vi vann det till slut, men det var ju efter midsommar. Men efter det har den funnits varje midsommar.
Men den påskölen och den midsommarölen, är den också nationellt eller är den mer regionalt?
Nej, det är regionalt, eller lokalt bara.
Så då får man koka ner till Kalmar eller beställa dem, om man vill ha dem och testa dem här nu till påsk.
Ja,
till
men absolut, beställa funkar jättebra. Så det kan du göra när påskölen kommer ut här nu i mitten på mars.
Men ska vi backa tillbaka lite grann och se hur grundades Ängöl egentligen? För så du snackar om 2010 där, men du har på och bryggt öl hemma vid tidigare.
Ja, men precis. Jo, men det började redan när man var sådär 18 och inte fick gå på bolaget, så började jag och mina kompisar brygga öl då för att råda bot på just så jag inte fick handla på bolaget. Och gjorde ett studiebesök på ett bryggeri som fanns på den tiden som hette Banco Bryggeri.
Just det.
I Skruv i Lessebo kommun, så det är en timmes bilresa härifrån. Så det var det närmsta vi hittade då, och vi åkte dit och vi fick en grundlig genomgång i bryggeriet och fick med oss ett recept och malt och humle och jäst till och med. Så vi kunde skrida till verket riktigt proffsigt när vi kom tillbaka. Och gjorde det också och fick till en ganska bra brygg, tyckte jag i alla fall då. Kanske inte skulle tyckt nu, men om man jämför med de hembryggde man hade provat där vid lag, så var den här bra mycket bättre. Så att det där fastnade jag för sen och höll på med många år och brygga öl hemma helt enkelt.
På spisen liksom, eller?
Nej, jag hade hemma i källaren faktiskt. Eller jag bor i ett litet hyreshus i tre lägenheter bara i. Så att i källaren där, det gamla pannrummet, vi hade slängt ut pannan och dratt in fjärrvärme istället. Och då började det nyttjas för ölbryggning där istället. Det fanns vatten och avlopp och sådär, så att det var perfekt.
Snyggt.
Men fixade du egen utrustning eller köpte du in?
Ja, men det här var ju på 90-talet. Då fanns det liksom ingen färdig utrustning så, utan det var en restauranggryta från ett nedlagt skolkök till exempel som vi kokade i, så det var ändå 50 liter i stöten vi bryggde där.
Ja, det är kul att höra alla såna här hur det har kommit till liksom.
Ja, vad sa vi, från mellan 93 till 2010 så var det i princip då på hobby hemmabryggarnivå då.
Ja, men det var det. Mm. Och på den tiden var jag också rätt så aktiv i Svenska Hembryggarföreningen. Bland annat så var jag redaktör för tidningen Hembryggaren under många år.
Jaha. Ja, du ser. Det var roligt.
Ja, den har jag nog inte. Finns den fortfarande kvar där?
Jajamän, det gör den. Kommer ut fyra gånger om året. Man är medlem i Hembryggarföreningen.
Vad är det för fokus där? Är det typ
hembryggning?
Ja, men är det intervjuer med folk? Eller pratar man teknik? Eller pratar man produkt? Allt. Eller allt?
Allt.
Och det kommer som fysiskt magasin fortfarande?
Ja, gör det fortfarande.
Okay,
ja, det är kanske något man skulle pejla in faktiskt.
Det har vi aldrig bläddrat i.
Nej, definitivt inte.
Men hur var hembryggarscenen liksom i dina trakter där nere då? Fanns det ett gäng eller var det mer på riksnivå man fick söka sig? Eller?
Ja, det var, det fanns inte så mycket i våra trakter. Det fanns ju en legendarisk hembryggare på Öland, Morgan Peilott, som senare startade Ölands gårdsbryggeri. Mm-hmm. Så han hängde man lite med. Men annars var det väl mer på riksnivå. Så att man var med på SM hembryggt öl då i, som arrangeras fortfarande en gång om året. Så det var väl den stora begivenheten så. Men annars så var det kanske mer att man bryggde, jag och mina kompisar, och bjöd vänner och bekanta och sådär. När det blev party så var det vi som stod för ölen ganska ofta.
Och hur liksom då kom det sig att du verkligen tänkte att man ska satsa på det här ändå, starta kommersiellt bryggeri?
Ja, men det var lite tillfälligheter. Jag har ju jobbat som konstruktör innan. Och det här var ju 2008-2009, så hade vi ju en lågkonjunktur, så då hade jag inget jobb plötsligt. Så då tänkte jag att nu ska jag nog göra slag i saken och starta bryggeri istället. Så det var olika tillfälligheter som spelade in. Och då tänkte jag nog ändå att det hade liksom poppat upp lite bryggerier. Började ju egentligen på 90-talet med att det dök upp nya bryggerier igen då. Annars var det ju så att fram till 80-talet så lades det ju bara ner bryggerier. Men från och med 90-talet och framåt så har det startat upp nya igen då.
Mm.
Alltså de här allra första kanske var... Och det fanns ju... De som existerar idag är det väl så här Nynäshamn man tänker på till exempel. Men det fanns något som heter Källefalls bryggeri till exempel som var, inte finns kvar men som var tidigt ute.
Okej. Okay.
Sånt där sneglade jag på då och tänkte att en vacker dag ska jag starta bryggeri. Och sen så som sagt var när jag inte hade något jobb plötsligt så fanns det än mer anledning att ta tag i det. Så då gjorde jag det. Och 2010 när jag drog igång då fanns det kanske någonstans mellan 30 och 40 ölbryggerier i Sverige. Så det var ju, hade börjat dyka upp en hel del. Men det var ju fortfarande så att det tillkommit väldigt många efteråt.
Mm. Ja men verkligen. Verkligen. Men vad gjorde du för stilar i början då, när du började brygga?
Den allra första bryggen vi gjorde var en som vi kallade för Alla Tiders Prima Lager. Och den finns faktiskt fortfarande kvar. Och det var då en lager som var tjeckisk pilsner i botten. Men sen så hade jag även en humle ifrån Nya Zeeland. Så det var väl en hybrid mellan en modern lager och en tjeckisk pilsner. Sådär, lite odefinierat. Men den har ju gått hem i... genom åren, så den är som sagt fortfarande en av våra storsäljare.
Men det måste ha varit ganska tidigt på Nya Zeelands humle där ändå, redan 2010. Jo.
Så var det nog. Det hade nog börjat dyka upp då lite grann i hembryggarkretsar och så, men visst, det var nog inte så.
Jag tänker de flesta valde ju ändå så att säga, amerikansk humle om man skulle göra någonting annorlunda.
Ja.
Och kom det sig att du hamnade där? Hade du några tidigare erfarenheter från hembryggarsvängen?
Ja, jag hade laborerat med olika recept och tyckte att det där var lite roligt. Och sen var det kanske som du är inne på där också, att det var något nytt och något som inte alla andra gjorde. Så bidrog också. Sen gjorde vi också parallellt en brittisk ESB också. Så det var egentligen de två första ölen. Det var alltså en ljuslager och en brittisk ale kan man säga.
Men när du drog igång
med i början då.
Nej.
När du drog igång då så var då fick du gå direkt och fixa en lokal då för att köpa in bryggverk och
liksom sätta upp
alltihopa, så det blev en ganska stor investeringskostnad där för att dra igång då.
Ja, det var det ju, och jag hade inte så mycket pengar heller, så att jag startade ett aktiebolag och gjorde en nyemission och fick med mig lite delägare som tyckte det var kul, så att så var det inledningsvis.
Ja. Ja. Hur stort bryggverk drog igång på då?
Faktiskt samma vi fortfarande har. Så det får vi ut ungefär 1800 liter på.
Okej. Okay. Och det var det du började med redan 2010 då? Ja, så då suttit kvar på samma kapacitet?
Ja, det kan man säga. Vi började i en lokal då på, det finns en ö och stadsdel i Kalmar som heter Ängö. Som du förstår ni kanske var namnet kommer ifrån. Mm.
Ja.
Där började vi, men den lokalen visade sig vara för liten helt enkelt. Alltså vi fick plats med prylarna men vi kunde knappt jobba i den. Så att jag flyttade med prylarna till en större lokal så småningom. Men bryggverket är fortfarande samma. Däremot har jag mer kapacitet vad det gäller tankar och så nu.
Ja. Mm. Mm. Jag tyckte jag såg, när jag tittade lite på den sidan, så var det ju, är det som är Kopparverket, det bryggverket?
Ja, precis. Stämmer.
Ja, så du började med Kopparverk från början då?
Ja, nu är det bara koppar utvändigt. Det är rostfritt inuti, så att det är mest för syns skull. Och det där köpte jag utav ett bryggeri i Danmark. Så, och det var ju också lite som den här finanskrisen var, så var det många danska bryggerier gick i konkurs eller la ner. Så det fanns lite, det var lite köparens marknad, precis som det är nu, så var det då. Mm. Så då köpte jag ett bättre begagnat, ja egentligen komplett bryggeri från Danmark. Det hette Bredlunds brygghus i Slagelse. Mm. Så det var jag med och monterade ner och ja, satte väl det på lastbil och körde det till Kalmar.
Ja, perfekt. Mm. Ja, då blev det lite stilistiskt också då med koppar höljer.
Ja, precis. Han hade en bryggpub och så att det var liksom i en restaurangmiljö, så att det var väl därför han hade valt det kanske.
Ja.
Mm. Men det passar mig utmärkt nu också faktiskt. Så nu håller vi till en lokal med rätt stora fönster ut mot en av infartsvägarna till centrala Kalmar. Så att nu ser alla som är på väg in till stan att det här är bryggs liksom. Så att det funkar bra som en... Ja, det syns tydligt i skyltfönstret om vi säger så än idag.
Men de här första ölen gick lös på där 2010, den Prima Lagen och ESB:n då. Var det mest på liksom Systembolaget i Kalmar som den gick ut då, eller?
Ja, det var det.
Och vad hände då liksom? Var det fullt drag direkt eller började lite?
Ja, men det var verkligen fullt drag direkt. Jag kommer ihåg, det var alltså augusti. Vi var klara med bryggen i augusti 2010 och första september eller så kom den in på bolaget. Lite enklare på den tiden. Då gick man via det som heter beställningssortimentet. Det fanns inget TSLS då, utan då gick man på beställningssortimentet och sen så frågade ju folk efter ölen och då kom de ju snabbt in i butik då, så att det blev sånt pådrag så att vi levererade varje fredag och det brukade ta slut på en halvtimme så där.
Oj, jäklas. Ja, roligt. Ja.
När jag tänker på engelsk tänker jag trots allt liksom på mer klassiska stilar.
Ja, det är inte fel tänkt. För det är väl lite så vi jobbar. Utan att för den skull inte våga ge oss på något annat heller. För det gör vi också. Men mycket av det vi producerar är i de klassiska stilarna. Absolut.
Men då har ni kört, ni flaskar fortfarande, i alla fall de klassiska ser ut som. Men ni har även börjat med en del burk.
Ja, men precis. Systembolaget drar ju lite åt det hållet och marknaden är stort, så att jag är väl inte främmande för det. Vi har faktiskt ingen burkmaskin, utan vi har kört med den här ambulerande firman som finns som heter Canman. Mm. Mm. Sen får vi se om vi investerar i en burkmaskin en vacker dag. Det är inte omöjligt.
Men om man kikar lite grann på de produkterna som är burkade, så känns de och det modernare stuket och de flaskade lite mer klassiska.
Ja, precis. Så därför har det inte varit så att vi har behövt vara drivande i att vara först över på burk liksom, utan våra öl passar rätt bra på flaska. Mm. Sen inser jag ju fördelarna med burk också, så att det optimala kanske hade varit både och.
Mm. Ja, precis.
Men du, när du gick igång där 2010 och framåt, så var det ju själv, men var det så att du fick tillskott någon gång under resan?
Jo, men ganska omgående märkte jag ju att det här märkte jag ju inte mig själv, så jag anställde en kille som heter Frank. Som hade gått bryggeriteknikutbildning och så att vi var två ganska omgående skulle jag säga, om det kan ha varit i december 2010 eller så att det var bara några månader jag körde helt själv. Och ja, sen har det varit lite olika människor som har kommit och gått till bryggeriet under årens gång.
Och nu är det två stycken tycker jag du sa förut.
Ja, nu är vi två. Vi har varit något fler. Men nu kom det sig att vi blev två och får vara så lite fram till jag känner att ekonomin och alltihopa i världsekonomin kanske vänder uppåt igen, så kan vi nog anställa folk igen. Just nu känns det lite vanskligt.
Ja, det är väl vettigt att hålla i det. Men för som vi snackade också om innan, att första månaderna på året här kanske inte alltid är de bästa månaderna.
Så är det ju. Nu lämnar vi januari och februari bakom oss, och det är ju de absolut sämsta månaderna vad det gäller försäljningen.
Mm. Ja, men det har varit så egentligen även i goda tider så att säga, eller?
Ja, absolut, absolut. Ja. Januari är ju, då har folk dels inga pengar efter jul och sen så har de väl nyårslöften och de börjar gå på gymmet och de ska ha en vit månad och så vidare. Så att det finns många parametrar där.
Ja, ja, jag kan tänka mig det. Men hur har hantverksöl generellt tagits emot där nere i dina regioner? För det är inte att det är ett bryggeri i varje kvarter direkt.
Nej, det finns ju några stycken på Öland och i centrala Kalmar är jag ensam. Det finns ett till i kommunen. Så det är ju inte så mycket. Finns inte så mycket hantverksbryggerier som det gör i Göteborg eller så. Men det är nog lite som något genomsnitt i Sverige kanske. Alltså, folk är nyfikna. Samtidigt så saknar jag väl lite den här kulturen som finns i till exempel Göteborg. Då, att man kan gå på krogar och hitta kranar som är ständigt ombytliga. Så där. Det är dåligt med i vår region.
Men är det svårt att få in eller svårt att få krogar intresserade av hantverksöl? Eller är de ändå öppna och nyfikna?
Det beror helt på krögaren bakom krogen skulle jag säga. En del är öppna och nyfikna och tar gärna in hantverksöl. Andra har liksom inte det intresset utan de nöjer sig med något utan de stora drakarna istället. Och har då tecknat på ett avtal också som gör det än svårare att ta sig förbi.
Ja, precis.
Men om man skulle halka in i Kalmar då och skulle vilja få tag på Ängöl, var ska man ta vägen då? Om man vill få den på tapp.
Ja, men då skulle du nog gå till ett ställe som heter Hjalmars bar. De brukar i alla fall ha 4 utav våra grejer på tapp hela tiden.
Okej.
Hjalmars bar.
Hjalmars bar.
Ja.
Och, men har du någonting även utanför Kalmarregionen?
Jo, det har jag. Vi har biobaren i Karlskrona till exempel är en av våra bästa kunder. Det är ju ett ölnördställe och Karlskrona är i och för sig 10 mil bort, men det är ändå i sydöstra Sverige, så det är bra ställe. Och är man på sommaren på Öland så finns det en del ställen där som har Ängöl på tapp också.
Hur är det? Är det liksom lönt att försöka, för du pratade lite om innan, att du försöker vara hyfsat liksom lokal. Är det lönt att ge sig av till Göteborg och försöka sälja in öl, eller är det mer liksom, det finns så pass mycket annat här uppe så att det lönas liksom inte?
Ja, men lite så alltså, i början när ölstugan Tullen körde igång så köpte de faktiskt ganska mycket av oss, men sen så dök det upp fler och fler bryggerier i Göteborgstrakten och desto mer sällan kom beställningarna ifrån dem då, så att jag förstår det absolut, det finns ju ingen anledning att åka eller skicka öl kors och tvärs helt i onödan heller. Så vi har inte lagt jättestor energi på att leverera varken till Göteborg, Stockholm eller någon annanstans. Vi gör det gärna, så är det någon som beställer så löser vi det liksom. Men vi har inte jobbat så hårt på det helt enkelt.
Nej, jag förstår.
Men nu ser det ut, har ni något eget taproom också eller? Är det så att
vi ligger ju lite, ska man säga, ett industriområde kan man säga som inte är, det är inte så att folk vandrar förbi här på lördagskvällen direkt. Så att vi har inte öppet på det viset. Däremot kör vi ölprovningar både för allmänheten som man kan boka via vår hemsida. Eller om man är ett större sällskap, en förening eller ett företag eller så kan man få en egen tid. Så då har vi då det här provsmakningstillståndet då, som inte kräver att vi har något kök eller så, utan det kör vi, och det skulle säga att det kanske är genomsnitt en gång i veckan eller så som vi har ölprovning i alla fall. Men inget taproom där du bara kan slänka in har vi inte.
Nej. Det såg ut att vara väldigt trevliga lokaler. Man såg bilderna på er hemsida där man sitter en bit upphöjt och kan titta ner över bryggeriet.
Ja, men precis. Själva bryggeriet är ju en lokal som är de gjorde glas här innan, alltså planglas. Så det är därför det är mycket glas i fasaden också. Så det är en stor lokal som vi har liksom anpassat, så det är egentligen så hela bryggeriet ett enda stort rum kan man säga på 800 kvadrat. Och sen i det här rummet har vi byggt kontor och omklädningsrum och kök, alltså fikarum och sånt. Och på taket utav den tillbyggnaden så sitter man då när man går på ölprovning, så därför får man lite utsikt.
Ja, alltså riktigt, riktigt trevligt ut faktiskt. Skulle jag säga. Men nu jobbar ni någonting med att omvända, höll jag på att säga, men få de som dricker industrilager till att intressera sig för hantverksöl. Hur går den liksom? För vi pratar mycket, och vi ska prata lite mer snart om alkoholskatt och sådär, men jag tänker att den absolut största vinningen för bryggeri måste ju vara att folk vågar prova dess öl.
Ja, så är det. Men jag tror faktiskt att vi har nått ganska långt i så fall. Alltså den här prima lagret som jag pratat lite om innan, det är nog många som köper den som kanske hade köpt Mariestad innan, eller istället annars utav den lokala försäljningen här på Systembolaget i Kalmar i alla fall. Så känns det. Och som kanske inte vill ha någon IPA eller något annat konstigt, utan han vill bara ha en lager, men han fastnat för den då.
Mm. Ja, det är kul.
Men det är så att om man tänker i det spåret lite grann, då ser du prima lager. Har du några andra varumärken som är lite mer åt så här lagersubstitut då, eller nästa steg om man vill påbörja ölresan?
Ja, men vi har också en som vi kallar för mästarpilsner. Vi pratade ju hembryggning innan, och det är faktiskt ett par hembryggare i Karlskrona. Fredrik och Mikael som vann lagerklassen i SM hembryggt öl. Mm. Inte bara en gång utan två gånger, så att då blev vi nyfikna på vad det där var för något de höll på med. Så att vi bjöd in dem att brygga ölet i större skala, och det nappade de ju på. Och sen det var nog 3 år sedan, och sen dess har vi liksom bryggt den ölen, och det är ju mer en traditionell tysk pilsner som är väldigt renlärig så vad det gäller malt och mittelfrihumla och sådär. Så den kanske är än mer en vanlig öl, visserligen med en hög bäska och sådär, så den är inte så snäll, alltså den stryker lite mothårs nästan när man dricker den, men det är jäkligt god öl liksom, och som en gever eller så det är väl också en helt vanlig öl för många människor.
Ja, det låter spännande. Vi gillar ju tysk pilsner. Gärna lite bäska i den också. Ja. Inte fel. Så torr och krispig. Det är fint.
Precis.
Men jag tänker just det med lager och så redan placering där i Kalmar. Och så tänker jag sommar och Öland. Det borde finnas ganska mycket folk som ändå strömmar igenom. Så skulle kunna ha tillfällen då komma över era öl där under sommarperioden. Och så sätt så finns det säkert ett bra, alltså ni har väl ganska bra skyltfönster då kanske, och fånga upp lite folk och bli mer intresserad av hantverksöl genom att ni är i den regionen.
Ja visst. Jo, det är jättemycket folk på Öland, och även Kalmar är en sommarstad av rang, så att det är absolut. Det är våran lokalförsäljning pikar ordentligt i juli faktiskt.
Och vad är det då? Är det de här klassiska lagren?
Nej, men det är ganska brett faktiskt. Det märker jag att har vi liksom, men vi kanske har bryggt en porter säger vi, så kommer den också sälja jättebra på sommaren, och det beror ju på att när folk går in på, när man är som turist och kommer till en ny ort, så är det nog väldigt många som går runt och botaniserar på Systembolagets hylla och plockar ut just det småskaliga. Mm. Oavsett vad det är liksom, har sin egen ölprovning i husvagnen eller vad de nu håller till liksom, så att det mesta säljer bra på sommaren, eller säljer bättre på sommaren än övrig tid, men framförallt då lite ljusare öl. Men det kan också vara IPA till exempel. Eller vet du?
Mm. Ja, det vet man ju själv när vi varit ute och rest, Johan. Att vi, innan vi blev fullständigt nednördade som vi är nu. Mm. Så plockade vi ju väldigt mycket just från det lokala. När vi var iväg.
Då fick man ju passa på att åka in till det lokala systembolaget. Och så fick man ju gå och leta efter det lokala sortimentet. Mm. Ja. Det var ju enda sättet egentligen att komma över det som man inte hade provat tidigare.
Ja.
Absolut.
Nu går det ju att beställa givetvis. Men det är ändå en viss skärm att bara gå in i den lokala butiken och se vad som finns på hyllan inför stunden.
Ja, men det blir ju lite grann av happeningen också. Mm. Alltså att man, man ska vara någonstans och så tar man en sväng förbi. Går runt och plockar ut några som man kan ha och testa under några dagar kanske. Mm. Och så blir det en del av temat för den resan.
Precis.
Men nu, hur är det att jobba med Systembolaget när du är inne där och svara på deras anbud eller vad det kallas?
Offerter.
Offerter, ja.
Ja, men det här TSV, tillfälligt sortiment volym, har ju blivit en grej som många av oss mindre bryggerier hakar på.
Mm.
De frågar om allt möjligt. Det kan ju vara att de frågar om en dubbelipa från Kanada, va? Då kan man ju inte svara på den. Men ibland så är det ju så att de vill ha något ifrån Sverige. Ja, får jag skicka med något, så tycker jag att de borde vara mer måna om att ta in öl från Sverige faktiskt än att skicka öl över Atlanten.
Men då ja, särskilt när du pratar om till exempel en dubbelipa eller IPA eller välhumlat överlag, tänker man att där bör man försöka kanske hålla sig lite mer regionalt.
Ja, jag tycker det. Vi är duktiga i Sverige också numera, så att det finns ingen anledning att gå över Atlanten efter öl eller ån efter vatten. Men då försöker vi svara då om det är en öltyp som vi behärskar och prisspannet är rimligt också.
Men det funkar det då? Då ska ni brygga ett sample då på den här offerten och skicka in? Eller ja,
antingen gör vi det eller kan det vara något befintligt som vi redan har. Jag menar, skulle de fråga om en tysk pilsner från Sverige, så har vi vår mesta pilsner som skickar ganska omgående. Liksom, så att. Men vill de ha en ostron stout, frågade de om till exempel för något år sedan, och då gjorde vi ordningen sån och skickade in och vann. Så det var båda alternativen faktiskt.
Och när man vinner en dag, det är väl olika på olika offerter hur mycket volym man är garanterad då?
Ja, precis. Det har de skissat upp redan innan, så det vet man innan man skickar offerten till och med. Sen kan det vara vissa offerter som, om man tar sommarölen till exempel, eller vårölen är ju aktuell nu. Den har vi inte vunnit i år, men då har de 6 vinnare. Och den som kommer nummer 1 får sälja lite mer, eller starta lite tidigare också kanske. Och den som kommer 6 kanske får en mindre volym istället.
Och då köper Systembolaget, de garanterar hela den volymen då, eller?
Ja, det gör de.
Och även ett antal butiker den ska finnas tillgänglig på, eller?
Ja, det brukar vara handla om en 200 butiker eller så. Så att.
Ja. Ja, precis. Så det är ändå en ganska stor spridning över hela landet på de ölen då.
Ja, det är det. Ja.
Men hur är det med dem? Kan man ha taktiken liksom att nästan inte tjäna några pengar på dem för att sprida sitt varumärke och få folk intresserade och vilja beställa öl sen? Eller hur tänker man på de här?
Ja, men på de här TSV så då har ju Systembolaget ett pris. Och jag skulle tro att de allra flesta sätter det priset, alltså maxpriset om vi säger så. För vi vet ändå att de åtar sig att köpa de här 20 000 flaskor eller burkar eller vad det nu är. Så det finns liksom ingen anledning att ligga lågt i pris eftersom de ändå ska köpa det här. Det är skillnad däremot på något som heter fast sortiment. Det frågade mig också nyheter till fast sortiment. Så kommer då och då. Det brukar väl vara, det är 4 gånger om året som det fasta sortimentet förnyas. Och just lite speciella öltyper. De kanske vill ha en belgisk trippel från Norden till exempel. Då kan vi vara med och offerera på den. Då kan det finnas anledning att ha att inte ligga på maxpris. För då är det ju så att om den säljer bra så får den ju vara med. Den kan ju vara med i 10 år så länge det bara säljer. Liksom. Och då är det dumt att ha en alltför dyr produkt som säljer dåligt på grund av just det.
Ja, jag kan tänka mig att det är lite taktik.
Ja, men det är det faktiskt.
Taktik, faktiskt.
Ja, det är det. Men till skillnad från när man skickar anbud på i den vanliga världen, så är det i alla fall så att priset har Systembolaget liksom redan bestämt i offerten. Att det ska kosta max det här priset i alla fall. Och det är inte så att billigast vinner, utan det är godast som vinner, om man säger så.
Det är lite intressant hur de kommer fram till de olika priserna till exempel.
Visst är det det? Jag har sett på de senaste offerterna så har de ju satt lägre priser än de gjorde för 1 år sedan eller 2 år sedan.
Va?
Oj. Och det borde ju vara tvärtom kan jag tycka, för nu har vi haft en inflation liksom. Så att, men då vill de liksom möta kunderna med ett bättre erbjudande på något sätt. Och det drabbar ju oss bryggerier hårt istället. För då är, ja, det är färre som offererar och
det blir antagligen sämre kvalitet på produkten också. För du måste skala ner.
Så blir det också.
Vilket egentligen inte gagnar konsumenten i slutändan. Det beror på vad du vill ha. Vill du ha en bra produkt eller en billig produkt?
Ja. Fast, det är inte konstigt.
Billiga produkter har de ju ändå.
Det finns ju redan billiga produkter. Det finns
billiga dåliga produkter.
Visst gör du det.
Men på tal om billiga så lanserar ju Poppels är det väl snart, va? En lager som var modell billig. 1390 tror jag den skulle kosta något i den stilen.
Ja, det tror jag.
Det ska bli mycket intressant att se den mottas.
Ja.
Vad ligger era lager på?
Den ligger på 25 spänn. Så att det är nästan dubbelt upp.
Ja. Mm. Mm. Men ja, precis, det är alltid intressant att se vad de lyckas leverera för de 1390.
Ja, och om det är bara en marknadsföringsprodukt eller om det är en produkt som man även ska tjäna pengar på. Stigberget hade ju sin öl för ett gäng år sedan som kom in väldigt billigt, men den är inte lika billig längre. Så att
ja, men just det, men det är som du säger, det kan ju vara en strategi bakom att man inte gör speciellt mycket på de ölen mer än att man placerar varumärket mer lättillgängligt för fler människor så att de kan gå på premiumprodukterna istället. Då.
Ja.
Mm. Men just det där med de här de tillfälliga volymofferterna som du pratade om där, det märker man ju bland effekten av vilka som har varit. För helt plötsligt så, i alla fall lokalt, så kommer det väldigt mycket öl av en viss sort från alla bryggerier.
Ja, men precis. Du har ju alla bryggerier liksom bryggt den där Black IPA som de frågades om liksom, så nu har plötsligt alla bryggerier en Black IPA just i mars då, när den här offerten skulle vara inne. Ja, det stämmer, så är det.
Ja. Så att det kan man följa spåret där lite grann, vilka offerter som har varit ute genom att titta på vad som finns på lokalt småskaligt då.
Ja, så är det.
Ja.
Hur jobbar ni med sociala medier och sånt till exempel? Hur gör man reklam för sig liksom? Alkohol är ändå lite så här, det finns ju rätt mycket hårda regler kring det i Sverige.
Ja, men absolut. Och man får inte göra vad man vill eller publicera vad som helst. Vi försöker ju, vi kör med Facebook och Instagram liksom, och jag ska inte säga att vi tar, sköter det lite med vänsterhanden när tid finns så att säga, eller när vi har ett nysläpp eller så att det är på ganska låg nivå. Vi har inte någon riktig strategi bakom det, ska man ska riktigt ärlig. Och jag tror inte för, alltså folk, vi har ganska många följare, vi har 12 000 följare på Facebook, så att lägger man ut något där, så alltså att det kommer nyhet, så informerar vi ändå de människorna som en gång har valt att följa oss. Så det är väl, ja, jag tycker det är ett smidigt sätt.
Ja, det är grymt. Man gör olika event på krogar och sånt också, till exempel om det är så att den gör nya lanseringar och den stilen.
Det händer, men kanske inte jämt och ständigt, nej.
Nej. De som är intresserade av er öl, de hittar den ändå.
Ja, men lite så. Och på senare år har vi ju, precis som alla andra bryggerier, släppt mer och mer öl. Så att vi vill inte ha ett event varje månad, känner jag, utan det ska vara något alldeles extra i så fall.
Ja.
Jag tittade på er hemsida där så har ni mycket gammal öl också genom hela historien i princip. Men vad är det som är aktivt nu då? Hur många kör ni parallellt?
Ja, men just nu, vi har ju då den här Prima Lager vi pratade om som har varit med sedan 2010. Och sen har vi en öl som heter Lata Daga Sipa som har också varit med i över 10 år. Och det är liksom mer en klassisk old school IPA kan man väl säga. Ja. Och sen så har vi Mästarpilsen som vi nämnde. De tre finns hela tiden. Och sen så adderar vi ju nyheter till det då. Så nu har vi gjorde en Suris i augusti som fortfarande finns kvar. Hallonkvist heter den. Sen har vi just det, du provade ju kaffe.
Ja,
Balk den Coffee där, Stout här nyligen. Och den var senaste nyhet som har kommit ut då. Just en stout som har gjort med det lokala kafferosteriet som ligger här granne med oss. Ja, en dubbelbock har vi. Det är en sån här klassisk gubbeöl också. Och sen har vi vi kommer med en öl nu i mass. Kanske redan finns ute när det här sänds. Och den heter då Primör. Och det är faktiskt den öl som vi hade 2021 som en tillfällig öl nationellt. Som vi nu gör repris på då. Samma recept så att säga. Och det är alltså en veteöl, vitt bier kanske, eller blanche.
Ja, ja, ja.
Vi tänker så lite. Vår öl.
Ja,
ja, men precis.
Jag tänkte det, men när du pratade om olika stilar så du nämnde även att ni hade trippel, en belgisk trippel.
Ja.
Eller flera stycken olika tripplar.
Ja, trippel Kalmarit tänker du på.
Ja, det var en och sen var det någon konjakslagrad.
Ja, det är samma öl fast den har legat på konjaksfat då.
Ja, men hur kom det sig att ni började med belgisk öl? Finns det någon förkärlek för det, eller blev det bara så?
Ja, det hade vi tidigt faktiskt. Vi gjorde en redan under första året vi var igång, så gjorde vi en som hette Diabolisk Ängel, som var en belgisk dubbel som fanns under många år. Sen fasade vi ut den när vi tyckte att andra produkter sålde bättre. Men jag gillar belgisk öl personligen, och det är också lite traditionellt så.
Ja, verkligen.
Ja, och den trippen, är den, om du skulle beskriva den, hur är den?
Nej, men den originalutgåvan då, som bara heter Trippel Kalmarit, alltså associerar ju till Trippel Karmelit förstås. Ja. Ja, men den är lite åt det hållet skulle jag säga. 8% ljus. Lite så här massipanig i tonen. Ja.
Är den pepprig, och lite kryddig?
Ja, inte åt det. Ja, lite grann, absolut. Men inte övertydligt, nej. Utan snarare lite bakåtlutad vad det gäller det skulle jag säga.
Ja. Mm. Och använder ni klassisk belgisk gäst i dem? Eller?
Ja, gör vi.
Mm. Så ni får ändå belgiska gästtonerna i
produkten? Ja, precis. Då. Mm. Det får vi absolut. Och då handlar det lite om vilken temperatur man jäser det vid också. Ju högre temperatur, desto mer av estrar och fenolet får man ju i brygden.
Ja.
Mm. Och sen så hade vi öl. Sen tog vi den här ölen och la på konjaksfat då. Och då landade den uppåt 11% istället. 11,5 tror jag den gick upp till och med. Så mycket konjak i det fatet. I träet där på något sätt. Så, och den finns ju ute nu också om man vill testa på det. Och det är lite häftigt tycker jag då med en ljus belgare som har legat på ett spritfat. Det kanske inte det är bara första man tänker på, utan det är ju ofta stout och sånt man lägger på, på fat.
Hur utvecklades den på fatet då?
Ja, men den fick, alltså den får ju lagringstoner, lite så här torkad frukt och sånt som man får med lagring. Men framförallt då så adderade man mycket konjak också.
Mm.
Och så plus de här belgiska grundtonerna från en trippel. Jag tycker det blev väldigt spännande faktiskt.
Mm. Men jag kunde ändå hålla balansen även om du fick tryckt upp alkoholhalten så pass mycket. Det var inte så att det slår igenom, utan du kan ändå lyckas balansera bort den.
Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Ja.
Det är ju alltid, det är ett oskrivet blad annars. Det är svårt att veta liksom hur du kommer reagera.
Nej, så är det ju. Nej, men det blev bra faktiskt. Jag är jättenöjd med den.
Men, och den finns ute, sa du nu, tillgänglig. Så
den finns tillgänglig beställa. Nu. Så den går att beställa på bolaget, ja. Jajamän.
Ja, det är spännande.
Ja, verkligen.
Sen såg jag historiskt att ni har haft lite andra sådana fatlagringsprojekt bakåt i tiden.
Det har vi haft. Vi har haft Imperial Stout som vi har haft på både romfat och whiskyfat har vi haft. Och vi har gjort lite annat också genom åren. Inte jättemycket ska jag inte säga. Vi har liksom inget fatlagringsprogram på det viset så att allt ligger något. Utan det är lite när andan faller på.
Mm. Men inget av dem, okej, men så just nu är det egentligen den här konjaktrippen då som är den som är ute och tillgänglig.
Ja, just det.
Hur ser det ut framåt? Har du några framtida projekt?
Ja, vi tog ju det där fatet som vi hade haft den här trippen i, har vi faktiskt lagt en ny fruktig öl och tillsatt lite brett också. Så att det får vi se vad det tar vägen. Jag vågar inte lova om det om det går att dricka ens, men vi hoppas på det.
Ja, spännande.
Ja,
så där ska, men jag ska flyga och gotta till sådär. Nej, vi tänkte väl det liksom att andra körningen på det där fatet, så tänker vi att konjakstonerna har väl ebbat ut lite. Så att, men eken finns ju kvar liksom, så det kan vara kul att ändå nyttja fatet ytterligare en gång. Så då gjorde vi så istället.
Ja, spännande.
Ja, vad fick du ta på fatet då? Hur många fat har du?
Det var få lite större fart på 350 liter. Så att
totalt 700 liter. Mm. Alltså, vad fick du ta på dem då?
Ja, men det finns någon agentur nere i Frankrike som man kan handla av. Så att, det kommer ju direkt från en konjaksproducent.
Och för oss som inte vet, vad får man pröjsa för ett sånt fart ungefär?
Nej, men det är ju ett antal tusenlappar. 4-5 000 kostar det väl sånt här fart.
Ja, det är klart att det blir. Och sen så har du 350 liter per fat. Får du på 350 liter öl på det, eller får du ha lite marginal?
Ja, man kan fylla upp det helt och hållet, men sen kommer det ju försvinna lite med tiden. Det dunstar helt enkelt.
Mm. Klassiska angle dusten i whiskyvärlden.
Precis, precis.
Men det var ju också en hel del konjak i, sa han ju.
Ja. Det fick man på köpet kanske, eller kanske inräknat de här 4000.
Ja, precis. Ja, spännande. Vad har vi mer att säga om Ängöl innan vi ska traska vidare till ett annat hett aktuellt ämne? Ska du på några festivaler eller event här under våren som du har planerat eller?
Ja, jo. Faktiskt i närtid här nu, så det kanske blir i dåtid när ni lyssnar på det här. Men det är ju Linköping Beer Expo och sen så är det Kalmar dryckesmässa. Så vi är upptaget på det. Och sen kommer, men däremot lite längre fram i tiden, så är det Beer Circus heter det, va? Robert Andersson.
Just det.
Och då kommer det till Mörbylånga på Öland, södra Öland, den 25 maj. Och då är vi med där.
Ja, just det. Kul. Han skulle vara i Stockholm snart också, tror jag. Med någon samma, en ambulerande festival typ.
Ja, precis. Mm. Det är det ju. Och lite olika bryggerier i de olika spelplatserna. Men vi ska vara med på Öland eftersom det ligger i vår region då.
Ja, perfekt.
Då är folk välkomna till. Jag tror det kan bli väldigt trevligt i Öland i slutet på maj liksom. Det är en väldigt härlig tid. När det börjar spira i naturen och sitta och dricka öl i solskenet nere vid Kalmarsund. Det tror jag kan bli jättebra.
Ja, jag hopp om livet på riktigt.
Ja, jag tror det.
Och livet återvänt, ja. Precis. Ja, men vad härligt. Ja, men då tycker jag vi har täckt in rätt så mycket om Ängöl här. Det var spännande. Men du är ju engagerad och var väldigt tidigt engagerad i det här med dels Sveriges oberoende, vad heter det? Sveriges små oberoende.
Sveriges oberoende bryggerier heter det numera. Sveriges oberoende småbryggerier heter det innan, men nu heter det Sveriges oberoende bryggerier. Och det är en branschorganisation som samlar de flesta utav de små.
Precis. Och ni har ju haft en hel del frågor genom åren givetvis, men för tillfället så är ju en väldigt stor fråga då differentierad alkoholskatt.
Ja. Och jag var med kom i styrelsen rätt så tidigt. Jag tror att det var 2011 redan när jag hade varit igång ett år med bryggeriet. Nu är jag inte det längre i för sig, men jag har varit med i styrelsen först och sen så var jag dessutom ordförande två år. 2019 och 2020 var väl det. Och däremot så är jag fortfarande med i en arbetsgrupp som jobbar med politiska frågor. Inte minst då eftersom jag har varit med länge och kan lite historien. Så att den här frågan med differentierad alkoholskatt är ju intressant. Och jag tittade själv tillbaka i en blogg jag hade en gång i tiden. Och såg att jag hade politikerbesök kring detta 2012. Så det är ju ett antal år sedan vi började jobba med det här.
Det går långsamt.
Ja. Men för lyssnarna kanske inte riktigt förstår vad det här med differentierad alkoholskatt är. Så vi kan väl reda ut begreppen först kanske.
Ja, det är
precis. Och varför det är så viktigt?
Ja, precis. Ja, men då är det ju så att EU finns det ett direktiv som påbjuder att medlemsstaterna kan eller ska ha en reducerad alkoholskatt för mindre bryggerier. Och sen kan man utforma det lite som man vill från land till land. Och vi kan ju ta några exempel då. Finland till exempel har kört där ganska länge och där är det så att man får 50% reducerad alkoholskatt om man producerar mindre än en halv miljon liter, 500 000 liter per år. Mm. Och det inkluderar ju de flesta utav de små skulle jag säga då, förmodligen även i Finland. Men fortfarande så är ju den stora volymen öl som säljs och dricks inte innefattat av detta, så att det drabbar ju inte statskassan så mycket, utan det är ju istället så att man gynnar hantverket kan man säga. Mm. Så att en halverad alkoholskatt för de mindre bryggerierna skulle då göra att man får ekonomi i det hela. Det är många som har röda siffror. Har man inte det så kanske man skulle kunna anställa någon och slippa jobba ihjäl sig istället. Och ja, det skulle liksom ge ringar på vattnet också tror jag. Det finns ju. Man kan investera i ny utrustning och sätta upp sitt taproom och så vidare. Och närliggande hotellet kanske får mer gäster. Så att jag tror att det skulle generera mycket för många små bryggerier runt om i landet. Och det gäller ju hela landet då, inklusive inte minst landsbygden faktiskt.
Ja, och jag tror ibland så hör man det här argumentet med, om folkhälsan, men jag, alltså Systembolaget har ju sin, de pushar ju så mycket för billig öl redan som det är.
Absolut, jag menar, vad spelar det för roll? Det här är ju det segmentet som är absolut dyrast på Systembolaget egentligen, per alkoholkrona skulle jag nog säga att det är hantverksöl. Så kan man inte gynna det lite så är det ju jättekonstigt, för jag menar, det finns alltid ett billigare alternativ för den som vill ut efter alkoholen.
Och som du var inne på också, så kommer antagligen inte effekten bli en billigare produkt, utan effekten blir att mer pengar kan investeras i befintliga verksamheter, vilket gynnar ju näringslivet istället då. Så att det blir inte så att det blir billigare för folk att köpa mer öl, utan priset kommer troligtvis vara detsamma, men du får en bättre möjlighet att utveckla verksamheten och
precis, du får överlevande företag marknaden. Och du kanske får företagen kanske anställa folk, och då betalar man ju dessutom tillbaka till staten i form av arbetsgivaravgifter.
Men du sa där att ni hade gjort en ganska gedigen rapport och utredning kring just att titta på det, delvis vad andra länder i Europa har gjort, vilka modeller som finns och hur det skulle kunna avspeglas i Sverige då.
Ja, så är det. Det är ju så att ska man övertyga politikerna så måste man ha lite på fötterna. Så då tog vi hjälp av en konsult som heter David Sundén. Som jobbat mycket med alkoholpolitik i allmänhet och sådär. Som kan det här och kan titta runt lite hur det ser ut i övriga Europa. Och också vilka modeller som man tyckte fungerade bäst, kan man väl säga. Och det är ju så att i vissa länder, alltså enligt det här EU-direktivet så är det är väldigt förenklat, kan man säga. Det bara står att 20 miljoner liter tror jag är gränsen för att vara liten inom EU. Men sen så, som sagt, Finland hade ju 0,5 miljon liter. Men till exempel Frankrike har en väldigt tvär variant på detta, där de liksom, man får halverad skatt upp till 20 miljoner liter och sen får man full skatt. Och det där är ju inte alls lyckat, skulle jag säga, för att har du ett bryggeri som närmar sig då och du har en brygger 19 miljoner liter, då vill du inte öka en miljon liter och gå miste om.
Nej.
Du får välja tröskeleffekter helt enkelt. Så att det är ju ett dåligt exempel, skulle jag säga. Så då tittade vi på Danmark och också Storbritannien. De är inte med i EU längre, men de var ju där innan, så de kör också med det här. Och då har de en kurva istället som man räknar ut via en formel, så att det blir en mjuk övergång, kan man säga. Att, så vårt förslag var ju då att man skulle få maximal effekt, alltså halverad alkoholskatt upp till exempelvis 0,5 miljon liter som Finland. Men sen att det skulle fasas ut upp till till exempel 6 miljoner liter enligt en kurva då.
Mm. Ja, det finns.
Och den del av den rapporten, fast gjorde ni vissa beräkningsexempel då, om man skulle titta på hur mycket, så här mycket skatteintäkter går staten miste om, men precis, det borde å andra sidan projiceras tillbaka på de här andra effekterna istället då.
Ja, och då kom vi fram till att det skulle kosta, det här var i och för sig 2022 siffror, då var det lite, man höjt alkoholskatten sen dess, men då rörde det sig om 70 miljoner kronor per år. Och det är verkligen en piss i Mississippi vad det gäller statsfinanserna. Det är kanske en promille, mindre än en promille av den totala alkoholskatten som staten drar in varje år. Bara Systembolaget gjorde en vinst på, vad var det, 500 miljoner eller vad det var nu. Alltså, det är småpengar i sammanhanget, men det skulle verkligen hjälpa den här branschen.
Och sen när man pratar om modeller, så är det klart att allting det är saker man kan laborera med och hitta något som passar för den svenska marknaden. Men är det så att de flesta modellerna ändå är, de är ju ändå rättvisa när det gäller konkurrens. Så att även om ett stort bryggeri får ju ändå en reducerad alkoholskatt upp till en viss volym, och sen så kommer de ju få betala mer.
Nej, så att det är inte så, är det inte.
Så att de så kommer få betala fullt egentligen från första liten om man övergår en viss maxkapacitet då.
Ja, så är det.
Så att indirekt så premierar man ju då hantverks- eller småbryggerier här. De får ju en fördel, om man skulle säga på pappret då, men i realiteten är det ju inte så.
Nej, men precis. Alltså, det handlar ju om att stimulera hantverket helt enkelt, kan man säga. Mm. Och det är, i och med att andra europeiska länder har det här, så är det ju egentligen orättvist på det viset att vi blir missgynnade gentemot finska eller danska eller tjeckiska bryggerier eller vad det nu kan vara, liksom, för att de nyttjar ju det här, men att inte vi gör det då i Sverige. Det är bara två länder i hela EU som inte har infört det här, och det är Sverige och Spanien. Och Spanien har ju ingen alkoholskatt att tala om överhuvudtaget, så att i deras fall så är det ju skitsamma, kan man säga. Men för Sverige har det varit väldigt viktigt.
Ja.
Mm. Jag tänker, fanns det någon, för jag tänkte det med, lite grann med konkurrensen där. Det finns ju alltid en diskussion då, med fri marknad, fri konkurrens, och då ska man liksom inte dopa vissa aktörer genom att få, alltså ge dem fördelar då. Var den diskussionen med någonting när ni funderar på modeller?
Ja, men det är ju så att det här är ju en bransch där vi har en punktskatt. Det har det ju inte i bageribranschen eller något annat. Så därför är det ganska unikt. Visst, du har punktskatt på diesel också, men det finns ju ingen hantverksdiesel att köpa liksom.
Ja, den här är 100% förnybar då.
Så att jag tycker att det är högst rimligt, och uppenbarligen så tycker övriga Europa det också, så då tycker jag att Sverige borde köra det här också. Och det skulle passa väldigt bra just nu då, när det är tuffa tider i branschen, så skulle det här kunna vara en injektion som gör att den tillväxten av hantverksbryggerier som vi har haft de senaste 10 åren, att en hel del av dem skulle kunna överleva en kris och blomstra sen när tiderna vänder. Så det är akut.
Mm. Men visst är det så att det ändå har diskuterats rätt så mycket mer flitigt på politikernivå än på länge?
Ja, men så är det. Och det är väl så att vi i föreningen har varit mer och mer pådrivande. Vi har ju bjudit in politiker till olika möten. Till exempel nu i januari så hade vi Tidöpartierna på Stigbergets fot. Alltså några utvalda som sitter i skatteutskottet och så vidare, riksdagspolitiker som kom till det här mötet. Det var en 17-18 riksdagsledamöter som var där och lyssnade på oss. Och tidigare i juni, så när det var Almedalen, den här politikerveckan i Almedalen, så hyrde vi en buss och skjutsade ner dem till Snausarve gårdsbryggeri. Mm. Och informerade dem där och så vidare. Så att, och vi jobbar ju på olika sätt. Träffa enskilda politiker också till exempel. Så att vi har väl lagt mer och mer fokus på det här inom föreningen helt enkelt. Så att det är väl det som ger resultat. Sen är det kanske också så att det är lite enklare nu med en borgerlig regering än det har varit tidigare. Vi vill i alla fall tro att det är lättare att få det här genomfört nu än det hade varit med en socialdemokratisk regering.
Vad tror du, vad är det som, för man, om man tänker rent konkret, så känns det ju inte som du sa, det känns ju inte som det största beslutet att fatta. Det mesta är ju förberett, det finns ju många exempel att titta på, alla andra har infört det. Vad är det som gör att det ändå tar emot att bara göra en motion, få upp det på riksdagen och ta ett beslut?
Först måste de ju få kännedom om det. Det är svårt att besluta om något som man inte känner till, så att det är ju nummer ett. Och det är det vi har jobbat på nu i något år eller två, och verkligen känna att vi har fått in det här i medvetandet hos politikerna. Så det är ju nummer ett, som sagt var. Sen är det ju, finanspolitik är ju alltid ge och ta och så vidare, och alltså, saker som kostar är ingenting som finansdepartementet gillar överhuvudtaget egentligen, men samtidigt så är ju Moderaterna för sänkta skatter, så det är, vi tänker att det här ändå är en billig åtgärd som visar att de har viljan även i svåra tider liksom, och underlätta finanslivet på något sätt. Men det är upp till enskilda politiker, skulle jag säga, om det här trillar igenom. Det kanske är så att det är ända upp till åtminstone finansministernivå, kanske till och med att Åkesson och Kristersson får sitta och klura på det här. Jag vet faktiskt inte.
Men vad är nästa steg från era håll då, i den här påverkanskampanjen?
Ja, men nu, ja, vad är det egentligen? Det är ju fortsätta att ligga på liksom. Nu under våren så sitter de, vet vi i alla fall, och planerar budget 2025. Så det tidigaste det här skulle kunna bli verklighet är ju egentligen 1 januari 2025. Det är ju så att skatter och sånt ändrar man gärna vid ett årsskifte. Mm. Så att nu vill vi att de ska ha med den här frågan då till den budgeten som ligger för 2025. Och ja, vi får liksom tjata på dem ytterligare. Vi har bjudit ut en vad heter det, från Liberalerna, en riksdagspolitiker som också jobbar med skattefrågor inom Liberalerna, ska Cecilia Rönn heter hon, ska, har vi bjudit in till Halmstad brygghus, hon bor på i Halland, så att ska vi försöka övertyga henne också och så vidare. Så att det finns många sätt att jobba på, men det kämpar på.
Ja, man kan tänka, för vi pratar ju ändå ganska lång tidsperiod från start. Jag menar, för 2022 var ju inte första gången egentligen detta kom upp, eller? Utan det var ju då kanske som startskottet gick till att bli lite mer seriöst, i och med att man fick ett underlag som man kunde jobba med och faktiskt presentera då för beslutsfattare.
Ja.
Men frågan har väl ändå levt under mycket, mycket längre tid än så?
Ja, det har den. Så är det ju. Och enskilda politiker har ju motionerat om det här också, och det ligger ett antal sådana enskilda motioner nu också. Nu är det ju så att de enskilda motionerna är sällan, blir sällan verklighet, men man ser ju ändå drivet ifrån politiker. Och det har varit både från Moderaterna och Sverigedemokraterna, men också från Socialdemokraterna faktiskt. Så det är ju ingen fråga som är egentligen höger eller vänster, utan det här funkar i alla läger skulle jag säga. Centerpartiet är också för.
Så, hur går den frågan om man tänker, för en annan fråga som varit uppe under många, många år är ju det med gårdsförsäljning då. Och det är ju egentligen två olika frågor, fast de på något sätt, det finns ju någon form av beröringspunkt ändå. För det är ju ändå möjliggöra, möjliggöra att hantverksöl kan blomstra i Sverige då.
Ja.
Fast ni bedriver, är det så att ni lägger fokus nu på differentierad alkoholskatt och så får den andra frågan ligga lite vilande, eller försöker man jobba med båda?
Den andra frågan lever lite grann sitt eget liv skulle jag säga. Den är mycket mer, den läser man ju om oftare i tidningen och sånt, och folk i allmänhet har ju större kännedom om den. Och det är ju också så att gemene man skulle ju märka av det på ett annat sätt, att man skulle kunna gå och handla på det lokala bryggeriet. Differentierad alkoholskatt ska ju inte Svensson på gatan märka av så mycket egentligen, utan det är ju mer näringspolitiskt för näringen i stort. Men den differentierade alkoholskatten är ju väldigt tydlig för var och en. Så därför har ju den frågan blivit mycket större. Men den är också mycket mer laddad, eftersom det sätter monopolet på sin spets. Att då har vi inte ett monopol längre, tycker ju Systembolaget själva till och med, och går ut och debatterar kring det här. Så att på det viset så är den mycket svårare att ta med. Alltså vi har ett undantag inom EU att vi får av ett systembolagsmonopol.
Mm.
Och här börjar vi liksom
tulla lite på det.
Ja, precis. Vi börjar tulla lite på det, och därför blir det väldigt infekterat den här frågan då. Så att det har jag förståelse för. Och sen så ska det ju faktiskt sägas att bland bryggerierna så är den inte livsviktig. För vissa kanske den är det. Men om man tittar på det stora flertalet så är differentierad alkoholskatt av större vikt.
Mm. Men jag skulle säga att alltså, du kan ju fortfarande köpa alkohol via utländska webbshoppar. Så på ett sätt så kringgår man monopolet lite grann som det är nu också. Ju.
Ja, så är det ju.
Men den, jag tänker på det. Jag tror de hade något reportage som det var på SVT, om det var i slutet av förra året, där de hade kollat runt lite igen och frågat bryggerier om just det viktigaste då.
Ja.
Den största förändringen som skulle ge mest impact, och det var lite grann i belysningen då att det ändå går trögt, och det är många som kämpar och många som har fått lagt ner de sista åren också. Ja. Och då var det ju det, differentierad alkoholskatt var ju nummer ett av flera anledningar. Delvis att den är ju riktad, den har stor impact och den ändrar ju inte befintligt regelverk, vilket betyder att den är ju lättare att genomföra. Visst, till en kostnad för staten, men då får man bara kunna hävda vinsten då på andra sidan.
Ja.
Så enligt den undersökningen och det reportage som de hade, så var det så att detta var ju den viktigaste frågan för princip alla bryggerier.
Precis.
Och gårdsförsäljningen kanske låg på, jag vet inte om det var andra, kanske till och med tredje plats.
Just det. Så är det ju för bryggerierna. Men däremot för politikerna som kanske vill jaga röster, så är kanske gårdsförsäljningen.
Ja.
Den skulle se snyggare ut om du ska jaga röster till nästa val. Så kan jag tänka mig att det ligger till.
Ja, det är alltid, finns alltid en taktik bakom alla de här grejerna också.
Ja, men det är det ju, absolut. Men det har ju sagt, vad det gäller gårdsförsäljning, så har det också rapporterats om att var det socialministern och Jakob Forssmed, det har ju varit lite fått påhugg, hur går det egentligen liksom, och det senaste är väl att han har sagt att det här kommer att genomföras 2025 om inte EU, alltså han skulle få någon slags förhandsbesked från EU då, så att inte de tycker att vi fördärvar vårt undantag vad det gäller monopolet då. Så att 2025 är det sagt på den frågan eventuellt då, men den som lever får se helt enkelt.
Finns det, om man tänker på EU-perspektivet, finns det någon möjlighet att gå via den kanalen för att sätta press? Om man nu tänker att man tänker differentierad. Visst, det är ju en lite nationell anläggenhet. Å andra sidan så står vi ju igen utanför alla andras tillämpade regelverk.
Ja, men precis. Det är lite konstigt att vi snabbar på att följa EU när det är... Inte när det är något bra, tycker jag, alla gånger. Men jag tror inte att EU har, alltså, de har ju öppnat för den här möjligheten och tycker att länderna ska forma det här själva.
Mm.
Så jag tror inte att det är så att vi kommer kunna få EU att agera kring detta. Det tror jag faktiskt inte.
Ja. Men du, innan vi avslutar diskussionen, hur skulle det påverka Engel och rent konkret? Säg att du skulle få en halverad alkoholskatt eftersom du inte kommer upp i 500 000 liter då.
Ja, men för våran del skulle det direkt innebära att jag skulle kunna anställa den där tredje personen som vi pratade om inledningsvis där, att vi bara är två nu och kämpar lite med det för att det är så tuffa tider. Ja, men då kan jag anställa en tjej eller kille till. För det är ungefär de pengarna det handlar om för våran del.
Och redan där vet man ju att det går ju tillbaka en hel del till statskassan.
Precis, visst är det så.
Mm. Och det borde också kunna börja för en fortsatt utveckling av ölet, hantverksölen i Sverige, med tanke på kvalitet och sånt också. Att man vågar liksom satsa kanske på bättre både råvaror och utrustning.
Ja, så är det, precis. Så att förhoppningen är att, liksom att man ska låta det här, eller stimulera hantverksskrået att kunna växa också. Ja. Mm. Och då kan vi anställa ännu fler och folk kan dricka bättre öl, och jag tror inte som sagt att man dricker mer, utan det kanske snarare är tvärtom, att vi kan lära folk att dricka två goda hantverksöl istället för fyra billiga fullbrökar ifrån både shoppen i Tyskland som inte genererar en enda krona i alkoholskatt.
Nej. Finns det någonting som vi gemene man kan göra för att hjälpa eller påskynda eller assistera på något sätt, tror du?
Ja, men alla känner kanske någon politiker, oavsett om det är en lokalpolitiker eller en riksdagspolitiker eller så. Så att den politiken du känner tycker jag man ska upplysa om att den här möjligheten finns. För det är som sagt, vi måste börja med att alla politiker ska veta om det. Annars är det svårt att genomdriva någonting. Så att den politiken du känner, berätta lite om det här. Det spelar ingen roll vilket parti det är eller vilken nivå de jobbar på. För även en politiker i kommunen har ju kontakter med sitt parti högre upp och kan vidare förmedla det här.
Mm. Ja, men det är bra tips faktiskt.
Mm.
Ja.
Och sen får man, de som är intresserade kan väl höra av sig helt enkelt till föreningen då.
Ja.
Och,
det finns en hel del på vår hemsida och hämta. Där kan man hitta rapporter och sånt också för den som vill förkovra sig ytterligare.
Ja, men vi får ut lite information, lite material som man har lite på fötterna om man nu ska
det finns det.
Gå i bräschen för det här och
övertyga
politiker.
Precis.
Och sen får man väl dra till Almedalen då, och så får man väl lobba.
Ja.
Ja, precis. Då dricker jag öl i Almedalen.
Ja, ja, det är ju nära er där, så att ja. Får ju kanske ha ett taproom där, kanske ha en liten, liten ambulerande servering i Almedalen.
Ja, jo. Mm.
Men du, okej, vad är det sista då innan vi stänger butiken helt här? Du hade några nya släpp som kom nu i mars, sa du, va?
Ja. I mars kommer då Primör, den här veteölen.
Mm. Precis.
Som är, jag tänker, en våröl. Och sen kommer ju Jenny Nyströms påskbryggd i mitten på mars. Gör den?
Ja, perfekt. Perfekt. Och den är inte likadan som julölen, eller?
Den är inte likadan, men den är inte, det är fortfarande en ale.
Ja,
sådär, så. Annan etikett.
Annan etikett, ja, en, precis.
Annan etikett kan jag garantera att det är. Ja.
Men du kanske inte kan säga exakt vad skillnaden är, men det är skillnader, en del skillnader i receptet. Är det på maltnotan eller är det humleprofilen eller både och?
Både och. Både och.
Mm. Spännande. Brukar du själv ställa dem mot varandra, så här julölen och påskölen ibland? För jag vet att jag gjort det något, men Oppigård stod jag någon gång och ställt dem mot varandra och sådär.
Ja, nej, men det kan man ju göra. Alltså det finns ju såklart likheter, och det ska det väl göra också. För jag menar, den mat man äter på påskbordet och julbordet är ju väldigt snarlik också. Kanske lite mer, ja, ägg till påsk liksom.
Mm.
Samma typ av mat. Och just våran öl, både vad det gäller julbrygden och påskbrygden, är framförallt tänkt som en matöl. Så det är liksom en törstsläckare. Så det kanske inget man ska sitta och finlira på en ölprovning och tänka att det här ska vara något alldeles extra på det viset. Utan det här är lite mer hinkabilitet att släcka törsten efter sillen.
Mm. Ja, det var också lite alkoholsvagare i påskbrygden.
Ja, den är bara 4,5.
Mm.
Och det är väl just så att jag, när man sitter och äter ganska salt mat, så vill man ju kunna klunka ordentligt, va?
Mm.
Så därför vill jag göra en ganska enkel påsköl som ja, man passar att skölja ner mastig mat med, helt enkelt.
Ja, men då får det bli att prova några sådana fram till påsk sen, Johan.
Ja, definitivt.
Du kan köpa in ett gäng olika lokaler ett påsk för att...
Ja, jag blir ju sugen på den här konjaksvarianten också.
Ja, men det tycker jag... Den finns att beställa på Systembolaget, så det rekommenderar jag.
Mm. Mm.
Absolut.
Spännande. Men Johan, tusen tack för att du tog dig tid och köta lite med oss från Göteborg här. Upplysa oss också, dels om ängel och dels om differentierad alkoholskatt.
Ja, vad roligt.
Superbra.
Tack så mycket för att jag blev inbjuden.
Ha det så gött så länge.
Ha det bra. Hej då.